Ja, men hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Storstan. Och som vanligt så har jag med mig Ola Andersson.
Stämmer.
Men vem har du med dig?
Jag har med mig Daniel Karlfors, en känd byggherre från Göteborg. För att även om han säger att han inte är så förtjust i marknaden, så är han dock verksam på marknaden. Det är ju ingen hemlighet att du är med i styrelsen för det allmännyttiga bostadsföretaget i Göteborg som heter Framtiden.
Ja, moderbolaget till och med, ja. Som heter AB Framtiden.
Till och med det. Ja, så ja, du är en makthavare i den säkerligen största byggherren i Göteborg.
Ja, herregud ja. Som enskild så är det nog det. Även om det beror på vad vi menar med byggherre då. Om vi pratar antal bostäder per år.
Det här måste vi utreda vad en byggherre är. Det låter ju som det är en person som har herrkläder och har en herrhatt och så.
Men som gillar att leka i sandlådan.
Man kan alla möjliga tolkningar. Ja. Men en byggherre är ju inte det. Utan det har ingenting med... om man går på herrtoaletten eller damtoaletten, utan det betyder helt enkelt att man är den som betalar för att bygga hus. Mm. Man har en fastighet, man har pengar och man beställer ett hus av arkitekter och entreprenörer och så vidare.
Ja, för att vara supertydlig då, jag är ersättare för Vänsterpartiet i styrelsen för AB Framtiden.
Just det.
I Göteborg. Kan också tillägga att jag har ju redan nu då faktiskt tagit ett beslut om en miljardaffär.
Ja.
Och den har det ju blivit lite livat om.
Ja, det har jag sett.
Så det kan man säkert hitta i GP någonstans och söka lite på om man tycker att...
Vad ska man googla på då?
Jag har faktiskt inte kollat, men man kan nog säkert bara söka på typ... vad ska vi tänka oss? GP, AB Framtiden, skandal eller något.
Det låter bra.
Nej, men det är helt riktigt. Och ibland är det ju verkligen som så här också att man kan ju ha idéer om hur man tycker att någonting ska vara.
Det är lite mitt jobb att göra det.
Ja, men jag tänker också utifrån mitt perspektiv nu och att jag kanske inte tycker, för du var inne på det då, vi ska ju prata bostadsmarknad idag. Och jag driver väl egentligen tesen att bostäder inte borde vara på en marknad, för det är inte vilken vara som helst. Och det kan man då tycka är konstigt när jag sitter i ett bolag och uppenbarligen agerar på den här marknaden. Jag menar att man kan särskilja min idé om hur det borde vara med mitt agerande i verkligheten just nu.
Det där är ju ganska centralt. Jag är ju då, du är byggherre och jag är arkitekt. Mm. Och som arkitekt så är ju det där är exakt så min vardag ser ut.
Ja, du jobbar också så.
Ja, och det tror jag de flesta i byggbranschen gör. Jag tror att det är väldigt få som man träffar som tycker så här. Jag är glad och stolt över att vara med i byggbranschen, för den funkar jättebra. Mm. Det är nästan... Man träffar aldrig någon som säger det, nästan.
Ingen är nöjd med hur marknaden är alltså?
Nej, det skulle jag säga. Eller väldigt få.
Väldigt få.
Och de flesta gör ju saker och ting. I byggbranschen så gör man saker och ting för att man är tvungen att agera med de föreliggande förhållandena.
Mm.
Och det spelar inte så stor roll hur man önskar att saker och ting såg ut.
Hur menar du såg ut?
Alltså de flesta som, när man pratar med folk i byggbranschen som dig till exempel, eller
inte för mycket fokus på mig,
okej. Okay. har ju åsikter om hur saker och ting fungerar.
Ja.
Och tycker att det skulle kunna fungera bättre.
Mm. Då vill jag vill kolla en sak med dig då. För jag har idén att byggherrar är mycket mer intresserade av att bara förstå hur systemet funkar än att egentligen bry sig så himla mycket om detaljerna eller att det ska funka på ett speciellt sätt. Mm. De är ganska nöjda med att okej, det funkar så här, jag förstår, och så agerar man efter det.
Man kan väl säga så här att byggherrar, till exempel den byggherre som du är del av då, är ju, har ju ett fokus, och det är ju att på sista raden så ska det vara svarta siffror.
Mm.
Det är, och det är ju faktiskt, det är många som inte vet det. Många är så här, ja, du jobbar för dina, de där byggherrarna, och de vill ju bara tjäna pengar.
Mm.
Och då är det faktiskt att det är ju faktiskt lag på det i Sverige, att alla som sysslar med att bygga bostäder åt andra måste agera enligt affärsmässiga principer, för att citera allbolagen, vilket innebär att även de allmännyttiga bolagen är tvingade att arbeta enligt affärsmässiga principer. Det betyder ju inte att de... det där kan man ju, finns ett visst tolkningsutrymme.
Jag brukar säga som så här. Jag brukar ställa frågan, vilka affärsmässiga principer är det vi ska applicera? Och då brukar jag säga att då finns det, alltså det enkla nu då, jätteförenklat, så finns det på skalan mellan att inte gå med förlust, för det är en affärsmässig princip, och i den andra änden så har du vinstmaximering, vilket betyder att göra så mycket vinst det bara går på så kort tid som möjligt. Så där menar jag att spektrat finns. Det är till och med så, jag då som sitter i ett moderbolag, att eftersom vi har ett vinstkrav på oss från staden i någon mening, men det vinstkravet behöver
Stockholm,
inte...
Stockholm, Göteborgs stad som äger,
precis,
som är ägare till bolaget.
Ja, vill ju att vi ska gå med vinst, och det finns många anledningar till det. Men det betyder också, eftersom det är på då aggregerad nivå i moderbolaget det behöver ske, så kan vi ju ha projekt som i någon mening går back till en början med. Meningen är att vi ska tjäna på det längre fram. Mm. Så det finns, i allmännyttan skulle jag säga att det finns ett ganska stort utrymme om man vill. Men om vi då tittar på allbolagen så är det ju som så här att om jag som politiker som i någon mening ansvarar inte ska hamna i en situation där det kan bli jobbigt för mig, då är det bra att tänka vinstmaximering. För då vet jag att jag inte har gjort fel.
Och kära lyssnare, som ni hör, det här är inte helt okomplicerat.
Nej, verkligen inte.
Men man kan väl säga, om man börjar det här med då marknaden, så kan man säga att det vi säger nu, det innebär ju att de som bygger bostäder för andra att bo i, det är ju en sak om man bygger åt sig själv. Då kan man ju ta på sig spenderbyxorna och ha guldkranar och så vidare.
Och en helt annan typ av ekonomi skulle jag också säga. Ja. Alltså din privatekonomi är inte samma sak som företagsekonomi.
Nej.
Och det här tror jag är jätteviktigt också. Företagsekonomi är inte samma sak hur det är för en kommun eller en stat. För de spelar en helt annan liga.
Och nu, kära lyssnare, så hör ni att det är en vänsterpartist som pratar.
Ja.
Därför att... på den rödgröna sidan i svenska politiken så vet man hur marknader fungerar.
Just det. Yes!
Och det gillar man inte.
Nej, vi gillar inte marknaden.
Nej,
men vi är duktiga på att veta hur den fungerar. Jag håller med.
På den andra sidan, de som nu sitter i regeringsställning, så är man väldigt förtjust i marknaden.
Mm.
Men man vet inte hur den fungerar.
Nej.
Om man visste det så skulle man inte sälja ut kommunala barnstugor till för detta socialdemokratiska politiker som sen säljer dem vidare till kanadensiska bolag.
Men betyder det här då egentligen lite så, igen, jag är vänsterpartist, vi brukar, det här är säkert externt, men internt så är det väldigt mycket som så här att vi har ju alltid rätt. Alltså Vänsterpartiet har ju alltid rätt, för vi vet. Men det är ju alltid sossarna som får rätt.
Ja, det är lite...
Men de har nästan alltid fel.
Jag tror att de flesta...
Och det är lite samma dynamik här, skulle jag säga, mellan rött och blått.
Ja.
Att blått får rätt, men det är vi på röda sidan som har rätt, för vi har förstått hur det funkar.
Ja, eller det nog gäller nog framförallt Vänsterpartiet, som ändå är... kommer en tradition som är grundad av en nationalekonom, nämligen Karl Marx.
Mm.
Det vilar på nationalekonomins grund, kan man säga.
Men ska vi då kanske nästan få börja med att definiera den här marknaden? För det finns nog också olika tolkning vad vi menar när vi säger marknad.
Ja, och en marknad, om man slår upp det i... om man googlar det, då ser man att en marknad är en plats där någon säljer saker eller tjänster och några andra köper tjänster eller saker. Och på bostadsmarknaden så är det ju så att det finns tre olika slag av bostäder. Mm. Det finns bostäder som du själv bor i och där du äger marken som huset står på. Det är äganderätt.
Mm. Mm.
Sen så finns det hyresrätt. Då bor du i någon annans hus som står på en fastighet som någon, den personen eller företaget äger. Och så hyr du en del av den
Du hyr rätten att exponera en viss kvadratmeter yta i huset.
Ja. Mm. Och sen så har vi ju bostadsrätter som är ett kooperativt bostadssätt att bo. Som består i att du är medlem i en förening som äger ett hus som står på en fastighet som ni äger.
Skulle man ändå kunna säga att det lite finns fyra, för att vi har ju stiftelser som äger bostäder också. Är de lite annorlunda? För de lyder ju inte under aktiebolagslagen till exempel.
Nej, men det är fortfarande så att de äger hus som står på fastigheter som de äger som de hyr ut.
Ja, det är
så att det är fortfarande en fastighetsägare som hyr ut en del av sin fastighet till dig som hyresgäst.
Mm. Ska du fortsätta nu på den här marknaden som vi behöver vara överens om?
Ja, och då finns det ju då fastighetsägare som äger hus och äger fastigheter som hyr ut. Och sen så finns det hushåll som antingen själva äger en egen fastighet som står på en fastighet de äger, eller som hyr, eller som är del av, som är medlemmar i en förening som äger ett hus.
Jo, det var den frågan jag skulle ställa också, förlåt. Det här med bostadsrätter, är det väldigt unikt i Sverige? Eller finns det någon annanstans?
Alltså det finns ju en speciell bostadsrättslag i Sverige som har funnits sedan 30-talet. Vanligtvis i många andra länder så är det här, då finns det liksom andra former för det här. Det vanligt utomlands är ju att man har ägarlägenhet, att man faktiskt äger sin lägenhet.
Just det.
Och sen finns det ju, och man kan säga att vad det gäller den här typen av olika frågor om hur man äger och hur det funkar och så är det ju så, är det så att alla länder har sin egen lagstiftning. Mm. Det finns liksom inte någon standardlagstiftning som alla länder i Europa följer. Utan tittar man på Sverige, Norge och Danmark så har man tre helt olika lösningar för hur bostadsmarknaden ska fungera.
Mm.
I Norge har man nästan bara bostadsrätter. Deras bostadsrätter är som våra, för de har kopierat HSBs koncept. I Danmark så är det väldigt stort med kooperativa hyresrätter. Och sen så i Sverige så har vi ju hyresrätter, och så har vi en marknad som bygger på att hyresrättsföreningen har rätt att förhandla för sina medlemmar.
Och det är unikt, och det pratade vi lite om i förra avsnittet tillsammans med Jonas.
Och det är en ovanlig lösning. Så det är det som är, kan man säga, karaktäristiskt för den svenska bostadsregimen.
Mm. Så, tillbaka till den här marknaden då. Hur funkar den? Vad är den? Vad består den av?
Ja, men om man tar en liten historisk tillbakablick så kan man säga att det funkade ju. Det var ju väldigt stökigt på svensk bostadsmarknad. Från industrialiseringen. Alltså, om man nu går långt tillbaka så kan man säga att de flesta, nästan alla i Sverige var ju, bodde ute på landet och sysslade med jordbruket. Och då var ju bostaden bara liksom ett tillbehör till det som var det viktiga, nämligen den jord man odlade och som var det som gjorde att man överlevde.
Mm.
Och då fanns det lite olika, och de ägandeformerna som fanns då, de var inte som de vi har nu. Utan det kunde vara att man kunde vara frälsebonde. Man hade en gård som tillhörde en adelsman.
Mm.
Man kunde vara skattebonde och betala skatt och så vidare. Så att det var, men på 1800-talet, i mitten av 1800-talet, så började ju uppstå en arbetarklass.
Just det.
Och den här arbetarklassen, den ställer ju till väldigt mycket oro. Och
är det också starkt kopplat till urbanisering? Är det samma skede ungefär?
Ja, det är det ju. Och det beror ju på att dels så finns det, befolkningen börjar ökas, det finns en överskottsbefolkning som inte kan försörjas i jordbruket, och det börjar komma fabriker där de kan jobba.
Mm.
Och då uppstår ju liksom den bostads, där börjar den bostadsmarknad som vi fortfarande har. Och i början så var ju den helt oreglerad, vilket då ledde till väldigt dåliga bostadsförhållanden i Sverige. Sverige hade,
för vissa, eller ja, för ganska många. Men
för de flesta, ja, skulle jag säga. Och framförallt jo, för den arbetarklass som flyttade in och för att jobba i fabrikerna i städerna. Och det där ledde ju då till, under första världskriget, så för första gången så införde man då hyresregleringar. Och det var ju inte någon, då var det ju en borgerlig regering, eller det var ju en högerregering som införde det, för att det blev helt enkelt orimligt, för att bostadslösheten blev för stor. Och sen satt man kvar den där ett tag, och sen så tog man bort den regleringen, och sen så var det mycket så här, hyresstrejker, och framförallt i Göteborg så var det ju väldigt militant, ganska militant.
Jag har till och med en tatuering för att hylla personerna 1936.
Se där.
Den stora striden. Den kan jag visa dig någon gång.
Ja, den får ni inte se nu.
Nej, inte nu.
Nej. Första förändringen var ju att man tog en idé som kom från Danmark. I Köpenhamn så hade arbetarna på ett av varven där bildat en förening. Och den föreningen byggde hus som medlemmarna i den här föreningen som bodde på det här varvet fick bo i. Sen tog man den idén till Göteborg faktiskt.
Där var det inte till och med SKF tror jag?
Ja, det här var innan SKF. Det här var liksom på 1880-talet tror jag. Eller kanske till och med 1870-talet.
Det var säkert något varv.
Ja, men man kan väl tänka sig att en och annan varvsarbetare ingick i den där föreningen. Fanns det en lagstiftning i Sverige om ekonomiska föreningar som möjliggjorde att man kunde ha en förening som ägde fastigheter. Och det där, den marknaden var ju lite som den marknaden är nu, att det man kunde spekulera i priser och hålla på. Och då kom 1923, så är det Hyresgästföreningen i Stockholm som kommer på att de ska bygga hus. Och då anlitar de att de har en arkitekt som ska rita det här huset, men han är liksom inte så intresserad. Så då kommer en lite yngre arkitekt som heter Sven Wallander och är så här, jag ska hjälpa er.
Är det barnrikehus som vi pratar om nu eller?
Nej, det här är ett vanligt hyreshus på Ynglingagatan i Stockholm.
Finns det kvar?
Det finns kvar.
Då får vi hitta det och titta lite. Ja.
Han var en väldigt energisk person som redan hade ritat Kungsgatan i Stockholm. Så att han var en företagsam herre, och då tillsammans med Hyresgästföreningen i Stockholm så grundade man HSB som då tar den här kooperativa idén som påminner om KFs idé och omsätter den i stor skala. Så att redan de första 7-8 åren så bygger de flera tusen bostäder i Stockholm.
Det var lite andra byggregler då kanske?
Det var en annan lagstiftning, men det ska vi prata om nästa gång.
Jag bara tänkte att det låter som att ett ganska ändå, det är inte ett statligt initiativ utan det är privatpersoner som går samman och gör det här, och de lyckas producera flera tusen bostäder. Då känns det som att då kanske det var lite andra regler för hur man fick göra.
Jag tror den stora skillnaden var nog att det var Stockholms stad som möjliggjorde det här.
Okej.
Därför att det här var då på 20-talet, och på malmarna i Stockholm så var ju inte alla tomter bebyggda. Det fanns ju lite besvärliga tomter som man inte hade lyckats sälja till privata byggherrar. Och då upplät staden de här tomterna till HSB med tomträttsavgäld. Och det kanske vi ska göra och ha en liten utvikning om. Det finns ju då en regel eller en lagstiftning i Sverige sedan 1900-talet. Tre, tror jag, om att det allmänna, alltså kommuner, stat och kommuner, kan upplåta mark med tomträtt. Det vill säga att man hyr ut marken till fastighetsägare. Och det gjorde man då till Sven Wallander och HSB. Så de hade liksom inga kostnader för marken. De var inte tvungna att betala massa pengar för att köpa den här tomten.
Och själva hyresavgiften tillkom inte förrän det fanns någonting på tomten då, eller?
Ja, det ska jag låta vara osagt. Okay. Men poängen är då att man betalar inte en massa miljoner för en bit mark, utan man betalar per år till kommunen i all evighet i princip. Så att de här HSB-föreningarna är ju, många av dem betalar ju fortfarande det här tomträtt, så det är ganska bra affär.
Men betalar de samma summa 1920?
Som, alltså...
Eller har det räknats upp kanske?
Själva poängen med den här tomträttssystemet, det är ju att kring sekelskiftet såg man att det fanns tomtjobbare som gjorde väldigt stora vinster på att äga mark i städerna. Man kunde köpa en bit mark, inte göra ett dugg, bara vänta på att den skulle stiga i värde.
Mm.
Och sen sälja den med god vinst. Och då var en nationalekonom, en amerikansk nationalekonom som heter Henry George, som tyckte väldigt illa om det där. Han för att han tyckte så här, det som gör att markvärdet stiger på en tomt i en stad, det är ju inte det som markägaren, i det här fallet då, om man bara äger den, så är det ju inte markägaren lyfter inte ett finger, utan det är ju utvecklingen i samhället runt omkring som skapar mervärdet.
Mm.
Och poängen med tomträttssystemet är ju, tomträttsinstitutet är ju att man kan höja tomträttsavgälden i takt med att markvärdet stiger.
Mm.
Nu har det där visat sig politiskt ganska knöligt.
På senare tid.
Eller,
i alla fall.
Men det kan nog ha varit så även tidigare. För de där, man har inte alls utnyttjat systemet på det sättet.
Nej.
Men nu har man ju då det senaste...
Men idén är ju helt enkelt att man kopplar en kostnad till marken så att det blir mer lönsamt, eller hur man ska uttrycka sig, att faktiskt bruka marken, att ställa någonting på marken istället för bara vänta på värdestigringen och sen sälja vidare.
Så, precis, och sen så har ju då... Det är ju fortfarande så att då äger ju Stockholms stad, var ju pionjärer på det här. De äger ju fortfarande fastigheten. Så att de har ju fortfarande rådighet.
Och då måste vi förklara att fastighet är inte ett hus. Utan fastighet är en mark.
Nej, fastighet, en fastighet är jord.
Ja,
det är en bit mark som man... tänker så här, om du är uppväxt i en villa, då vet du vad fastighet är. För då har du haft då har du bott på en tomt.
Mm.
Du har gatan på en sida och sen så på tre sidor eller fyra eller vad hur det nu ser ut, två. Mm. Så har du staket mot grannarna. Det där staketet och den där gatan avgränsar fastigheten.
Yes. Så du kan äga en fastighet med eller utan hus?
Precis. Många, alltså...
Man det kan tog äga... en stund innan jag fattade det.
Ja, ja.
Men ja.
Ja, det där är, man har, i vardagligt tal så använder man det där lite slarvigt.
Mm. Ja, fortsätt. Det är jättespännande.
Ja, och sen så då så bildas hyresgäströrelsen som en del av arbetarrörelsen och kämpar för att mot oskäliga hyreshöjningar med hyresstrejker och beräkningar som följd och ganska stökigt blev det. Men då efter andra världskriget så börjar man då med en statlig utveckla en statlig
bostadspolitik. Skulle vi kunna säga att andra världskriget i sig blev som en katalysator för att vilja få en mycket stabilare bostadsmarknad?
Ja, den stora händelsen tror jag är att 1942 så införde man då på grund av förhållandena under kriget, vet vi ju, har vi blivit lite bekanta med på senare tid, att då får man ta till lite extraordinära åtgärder. Och då 1942 så införde man en hyresreglering. Så att staten, eller om det nu var länsbostadsnämnder, hur det var, bestämde vilken hyra man skulle ha, och skulle man höja hyran så fick man då begära tillstånd.
Så det betyder att fastighetsägarna i det läget kunde inte sätta hyran alls, utan det var staten som satte den.
Precis.
Åt dem.
Och den regleringen fanns kvar ända in på 70-talet.
Till 76 år. Va?
Ja, någonstans där. Mm. Så att och det här är lite intressant då, för det faktum är att före 45 då så var ju den svenska bostadsstandarden väldigt låg, bostadsbristen väldigt stor. Och sen så under kriget och därefter så är det då hyresreglering fram till 72.
Är det 72? Okay.
Eller 76. Ja,
jag tror att det är så, när man avskaffar, jag är ganska säker på att det är 76 man avskaffar liksom hyresregleringen som sådan.
Ja,
och det är då vi inför i någon mening det moderna
bruksvärdessystemet.
Ja, men vi kommer dit. Men...
och det intressanta med det då är att när man säger så här, om vi måste avskaffa, vi måste avreglera marknaden så att alla får en bostad, så kan man säga att den historiska erfarenheten att det är precis tvärtom.
Mm.
Det enda tillfälle då Sverige inte haft bostadsbrist, mm, så var det för att man hade en reglerad bostadsmarknad. Och bostadsbristen byggdes ju bort då 65 till 75. Inom det beramade.
Kan vi verkligen säga att bostadsbristen byggdes bort? Är det korrekt? För ibland så upplever jag, framförallt kanske från vänsterhåll, att man lite idealiserar miljonprogrammet som det här fantastiska och att det var en lösning. Men jag är inte helt säker, för som jag också pratat om det, det var ju inte så att det nybyggda då hade fantastiskt låga hyror till exempel. Utan det var fortfarande ganska dyrt att flytta in i miljonprogrammen då. Som jag har förstått det.
Ja, alltså problemet som var då, som framförallt så finns det ju en berömd intervju med statsminister Tage Erlander där, yeah, man från 1966 några val, och sen så är de här tre O:na, Ortmark och vad de heter, som intervjuar honom.
Ja, jag har sett den intervjun på YouTube.
Ja. Den är rolig, den är lite svår att googla fram, men den är...
Uh-huh. Den går att hitta.
Ja. Och då frågar de så här... Herr Erlander, vad har ni för råd att ge till ett par som inte kan få tag i en bostad?
Mm.
Och det säger han, de får ställa sig i bostadskön. Och det där, jag tror att det var kommunalval det året, och det höll på och kostade Socialdemokraterna ganska många röster.
Mm.
Så att då, och framförallt så var det ju då, intressant nog, var det ju Folkpartiet som drev på, de kallade dem kösamhället och attackerade Socialdemokraterna för att de inte lyckades lösa det här. Och det låg någonting i det, mm, därför att socialdemokratin hade ju under efterkrigstiden framförallt satsat på exportindustrin.
Mm.
För att alla resurser som man kunde få tag i kanaliserades in i exportindustrin.
Mm.
Och man höll tillbaka bostadsbyggandet för att inte de byggjobbarna och byggmaterialet skulle användas till bostäder i första hand, utan gå till industrin. Så att, mm, i mitten på 60-talet fanns det en ganska stor bostadsbrist. Men då kom ju då det som kallas miljonprogrammet, som egentligen inte var ett program. Det var liksom inte så att det var någon lag man antog i riksdagen eller någonting som regeringen proklamerade. Utan...
Så vad var det man egentligen gjorde då? För nu kan vi ju reda ut det så att folk vet.
Ja, man bestämde sig för att släppa bostadsbyggandet fritt på det sättet att man höll inte längre tillbaka konsumtionen, eller man höll inte längre tillbaka byggandet av bostäder.
Mm.
Utan man och samtidigt så fanns det ju då, Sverige hade ju en fantastisk ekonomisk utveckling de här åren. Så det fanns,
kallas för rekordåren, som jag och Mattias i några av mina andra poddar ofta kommer tillbaka, ja, till.
Ja, exakt. Och jag tänker att man egentligen så borde man kanske säga att det var inte ett miljonprogram, utan det var rekordåren som möjliggjorde den här,
mm,
byggandet av 1 miljon bostäder då, mellan 65 och 75. Och då någonstans 73 så hade man byggt fler bostäder än som faktiskt behövdes.
Mm.
Så att här i Stockholm, i Norra Botkyrka, så fanns det tvåorna i Norra Botkyrka var 60% stod tomma.
Mm.
Och fortfarande på 80-talet så hade det kommunala bostadsbolaget i Huddinge, Huge,
mm,
hyrde ut plomberade lägenheter. Det var 3 år som man inte kunde hyra ut. Så man hyrde ut, man låste ett rum och så hyrde man ut, och så fick man betala hyra för en tvåa istället om man bodde,
mm,
i dem.
Mm.
Och det här systemet fanns ju kvar då fram till 1992.
Okej.
Okay. Vi ska inte glömma bruksvärdesystemet där. Just det.
Nej.
76 så avskaffar man då hyresregleringen.
Mm. Jag tänkte, det med hyresregleringen som också är intressant, det var ju inte bara hyror som reglerades. Det var även bostadsrätter som reglerades.
Ja, det var, fram till 68 så, ja, reglerades bostadsrättspriserna. Så
vi hade egentligen ingen typ sån marknad som vi har idag då. Utan, nej, allt var reglerat.
Allt var reglerat.
Så då bestämde man att en bostadsrätt skulle kosta si och så här mycket.
Vi får inte glömma bort att det fanns ju... Det vanligaste sättet att bo i Sverige är att man bor i ett eget hus.
Ja.
Och den marknaden var ju inte reglerad.
Okej.
Där fanns det ju då massa lån och stöd som man kunde få om man gjorde på ett visst sätt.
Men... vi pratade inte riktigt om det, för under miljonprogrammet också, det var statliga garantier, va, för lån, eller hur var det, som drev på detta?
Jag är rädd att den som är väldigt duktig på det här och som lyssnar nu kommer att ha vissa invändningar, men i princip så var det så här att staten garanterar, man hade ett räntebidragssystem, så att staten reglerade, staten subventionerade hyrorna om, nej, staten subventionerade räntorna så att de inte gick över en viss nivå.
Och gällde det alla? För jag har också hört att vi har haft sådana räntesubventioner som har varit 100% av räntan, även för privatpersoner till exempel.
Det vet, det ska
ränteavdrag.
Nej, okay. Ja, ränteavdrag är någonting annat. Det är att man betalar ränta och sen får man, drar man av det när man ska skatta.
Mm.
Men det här var så, räntenivån var garanterad till x procent.
Just det.
Och sen så gick hyran upp till y procent.
Mm.
Och y var högre än x, då fick du pengar av staten.
Mm.
Tror jag.
Mm. Men har vi någon lyssnare som kan och vet, så får ni ju jättegärna höra av er till mig eller Ola, så att vi kan reda ut hur det faktiskt var.
Precis.
Ja.
Man, det är alltid bättre att veta.
Ja.
Men då, det här räntebidragssystemet hade man ju kvar då, även efter man då 1976 avskaffade hyresregleringen och införde bruksvärdesystemet istället.
Ja.
Och det bygger på, hyresregleringen byggde ju på att myndigheterna bestämde vad det skulle vara för nivå på din hyra.
Mm.
Sen från 76 så blev det då en förhandling.
Ja.
I den svenska modellen, man förhandlar med varandra och kommer överens. Och då är det hyresgästföreningen som har rätt att förhandla om hyrorna.
Mm.
Men det här räntebidragen fanns kvar då fram till 1991-92.
Mm.
Då blev det ju kanske den största ekonomiska kris som har drabbat Sverige.
Mm.
Och framförallt om man pratar om den krisen var ju...
Hängde den ihop då också med avregleringen av det tidigare bidragssystemet för att bygga bostäder?
Nej, man kan säga att den krisen, den berodde på att... Jag får verkligen testa mina kunskaper i ekonomisk historia här. Men det berodde ju på att fram till 1987 tror jag, så hade man ju valutaregleringar. Man fick inte föra in eller föra ut hur mycket pengar som helst.
Nej, och vi hade en fast växelkurs också.
Det kanske vi hade.
Ja, men den blir ju flytande senare på 90-talet.
Och det gjorde att man kunde inte finansiera fastighetsköp och fastighetsbyggande genom lån utomlands.
Mm.
Men när man tog bort den där, då kunde liksom svenska byggherrar låna mycket pengar som helst i Bryssel och London och överallt. Vilket man gjorde på ett helt ohållbart sätt.
Mm.
Och det är ju lite typiskt för marknadens sätt att fungera. att den, alla rusar åt samma håll.
Mm.
Och det där resulterade ju i då en svensk byggherre som hade köpt fastigheter i London vid Elephant and Castle, och så kunde han inte betala. Sen så gick räntan upp när USA invaderade
Irak.
Kuwait.
Eller Kuwait. Irak.
Mm. Inte Kuwait, det var senare.
Ja, men Kuwait, så gick de in i Irak.
Ja, just det.
91.
Just det.
Mm. Är vi ju framme
ja, vi militärhistoriska tar vi en annan gång.
Ja, en annan podd.
Räntorna gick upp.
Ja.
Och då gick han i konkurs. Och då, de som hade lånat ut pengar till honom gick i konkurs. Och de som hade lånat ut pengar till dem gick i konkurs.
Mm.
Så att det var ju nära att SC-banken gick i konkurs, till exempel. Och det här var ju liksom... det blev 500% ränta.
Mm.
Känn på den.
Mm. Det har jag hört en annan sån kuriosa grej. Jag tror att det var Borås stad som hade tagit lån. Nej, de hade satt in sparade pengar hos Riksbanken efter Riksbankens ränta.
Ja.
Så de var väldigt glada under den perioden när de fick 500% ränta på pengarna de hade satt in hos Riksbanken. Det är nog en av få glada historier.
Det var inte så mycket glada minne då, kan jag säga. Jag hade precis gått ut arkitektskolan och jobbat ett tag, och det rasade ihop. Så att arbetslösheten var stor bland arkitekter och inte bara bland arkitekter. Och det här, när det här stod skulle saneras, då var det ju först en borgerlig regering som desperat frågade sig hur ska vi rädda Sveriges ekonomi.
Mm.
Och då var det så här, ah, men de här räntebidragen, ja just det, det är ju så, kanske vad det nu var, 30 miljarder om året då. Dåtidens penningvärde. Ja, men de tar vi bort. Mm. Sverige är ju färdigbyggt. Vi har ju byggt miljonprogrammet, alla har bostäder.
Just det.
Det där behöver vi inte längre, vi tar bort det.
Mm.
Ja, det är bra. Bort med det. Och sen så var det en massa andra saker man tog bort samtidigt.
Mm.
Och sen så kom ju Göran Persson då och sa att den som satt i skuld är icke-fri. Mm. Och man kan säga att i den där smällen så rök hela den svenska bostadspolitiken.
Mm. Det är väl nästan så här, det finns ett till fenomen där som jag tycker är intressant just i den avregleringen, och det är det som kallas för Odellplattor. Har du hört talas om det?
Ja, det var ju så här att när alliansregeringen tillträdde 2006 efter valet, så fanns det någon sorts investeringsbidrag som man fick för att bygga bostäder. Det var inte så stort, men lite bostadspolitik, liten ursäkt till bostadspolitik.
Det var någonting man glömde ta bort bara.
Nej, det var nog faktiskt en... Men alltså den här bostadsregimen fram till, som vi hade då fram till i början på 90-talet, den var ju så här, om man skulle få räntebidragen som byggherre, då ställdes det väldigt högt, det är klart. Staten gick in och gav dig pengar för att garantera dig en låg ränta, då får du vissa motprestationer.
Mm.
Så att då fick ju byggherrarna gå upp, det var lite som att gå till tandläkaren, man fick gå till länsbostadsnämnden och visa upp ritningar på huset som man tänkte bygga, och sen så gick de igenom det där och liksom väldigt noga, och det fanns väldigt mycket regler för hur man måste göra, och om man inte uppfyllde de reglerna så blev det väldigt svårt att bygga några hus.
Mm.
Men efter det där togs ju bort då. För då hade man ju man gjorde om hela, på det sättet de reglerna för hur man skulle bygga var ju knutna till de här bidragen.
Mm.
Så de togs bort. Och man kan säga sen dess är ju så är det ju så att hyresrätter i Sverige är ju fortfarande har ju fortfarande ett förhandlade hyror.
Mm.
Och det finns en lagstiftning kring det som har ändrats lite grann under tidens gång, men den är ju i princip kvar.
Mm.
Däremot, bostadsrätter blev ju liksom, då uppstod en helt oreglerad marknad kan man säga. Det fanns grundläggande, man måste ju förstås ha en detaljplan, man måste ha en kommunalplan som säger att man får bygga bostäder, och man måste följa Boverkets byggregler och så vidare.
Plan och bygglagen.
Men prissättningen och försäljningen av bostadsrätter är ju helt oreglerad.
Mm.
Och det där, och det kan man säga, då hade vi ju det här gamla systemet med HSB och Sven Wallander ända sedan 20-talet, som då framförallt HSB och Riksbyggen hade. Så att bodde man i bostadsrätt i Sverige 1990 så var det sanktionen väldigt stor att man bodde hos HSB eller i Riksbyggen. Men och det systemet byggde ju på bosparande.
Mm.
Så att HSBs idé var ju så här, ja men om du spar i vår bank så då får vi in kapital så vi kan bygga bostäder, och då får du förtur till de här bostäderna vi bygger. Och sen så betalar du köper inte, utan betalar en insats.
Just det.
För att HSB skulle ha råd att bygga det här huset.
Mm.
Och Riksbyggen hade ju samma system.
För det minns jag ju också just från 90-talet, att man pratade om insatslägenhet och bostadsrätt.
Ja,
alltså som att det inte var riktigt samma sak.
Nej, man kan säga att insatslägenheten, om man nu använder det begreppet, så kan man säga att det var liksom bostadsrätter som byggde på ett bosparande. Du sparade X kronor varje månad i några års tid, och sen så fick du ett erbjudande om en lägenhet, och då sålde ju HSB den inte till ett marknadspris.
Nej.
Utan de sålde den till ett självkostnadspris kan man säga.
Förstår.
Och fram till början på 80-talet så fanns det ju då regler om hembud. Det vill säga att när du sålde din HSB-lägenhet, då hade föreningen rätt att köpa tillbaka den till ett visst överenskommet pris. Det där förklarade då konkurrensdomstolen, tror jag att det var. Så kan man, det är inte lagligt.
Så får man inte göra på en fri marknad.
Nej.
Nej.
Eller det stämde inte med konkurrenslagstiftning eller hur det var. Det där är, om det är någon där ute som lyssnar på det här som vill, som kan det där, får ni väldigt gärna höra av er, för det är väldigt intressant.
Vart mejlar man, då? Till ola.andersson@andersson-arfvedsson.se.
Man kan väl gå in, man kan ju också, ja, vi får reda ut det där, ja. hur man kommunicerar.
Vi har inte riktigt löst våra sociala medier, så att vi ska göra det. Så.
Det här är ju bara, vad var det, sjätte avsnittet?
Ja, detta blir väl femte avsnittet, tror jag. Ja. Inklusive om man räknar med piloten då.
Just det, precis. Men så att vi hade ett bostadsrättssystem som var väldigt tydligt kooperativt och byggde på ett bosparande. Sen när, efter den här smällen då på 90-talet, så var det ju byggföretag JM. Det här finns andra som påstår att de var med, men jag säger att det var JM som introducerade den moderna bostadsrätten.
Och JM är väl ändå, det är den minsta av de fyra stora byggbolagen, va?
Precis, och de är ju, de här andra tre är ju specialiserade på, jag menar, det är ju entreprenadföretag som bygger sjukhus i USA och broar och grejer. JM är ju specialiserade då på bostadsrätter, och framförallt bostadsrätter i Stockholmsområdet. Det är deras kärnverksamhet. Och då introducerar man bostadsrätten, och det var ju, kan man säga, ett sätt att när man, jag skulle då säga så här, när man tog bort det här räntebidragssystemet då för att bygga hyresrätter, ja, då blev det ju tvärstopp i bostadsbyggandet. Och jag menar, det hände massa grejer. Det blev skitjobbigt, blev det. Men då kom JM på så här, vi kan bygga bostadsrätter. Och så kan vi ta, och det visade sig att det gick att ta ganska bra betalt för dem. Så att det där funkade, och då kunde man också lägga in lån i föreningen som man inte behövde betala när man köpte lägenheten. Så att, och det systemet är ju grunden till den bostadsrättsmarknad vi har haft fram tills nu. Och den bygger inte på bosparande, utan den bygger på bolån.
Just det.
Så att man lånar pengar. Och det har vi ju gjort då, så det står härliga till i Sverige. Så att svenska hushållen är ju bland de högst belånade i Europa. Och 80% av de lånen är våra bostadslån.
Det är därför ingen riktigt vill ha en bostadskrasch i Sverige. För då bör det hända saker i våra banker, bland annat.
Ja, då är vi tillbaka där i början på 90-talet. Och vi då som var med då, vi vill inte, så länge vi är med, så kommer vi att göra vad vi kan för att hindra det. Och sen kan man säga att det som har hänt då är att på bostadsmarknaden så har ju bostadsrätten blivit den dominerande, liksom den marknadsledande typen av bostad.
Men skulle man då kunna säga lite som så här, och nu blir detta ett storstadsperspektiv. Jag är ju med på att vi har
Både heter storstad av en anledning.
Så i våra städer så kan man ju säga att de till största delen ändå består av bostadsrätter och hyresrätter. Och de hyresrätten har någon form av, jag vill egentligen inte säga hyresreglering, men man har det här förhandlingssystemet. Man har ett eget system för hur det ska skötas.
Ja.
Och sen så har vi den här fria marknaden utav bostadsrätter. Det är liksom de två. Och det är ju såklart egentligen hela landet. Men jag tänker mig att det kan se lite annorlunda ut i lands- och glesbygd när man bygger hus där än vad det ser ut i våra städer.
Ja, alltså man ska nog fortfarande ha med sig de här till tre olika. Det finns bostadsrätter, det finns hyresrätter och det finns äganderätter då, som innefattar alla hus där hushållet som bor i huset själva äger.
Och äganderätter är ju, det är till exempel villor är äganderätt.
Radhus.
Sen har man ju försökt få in äganderätt i alltså flerfamiljshus, som det heter, i städer.
Ja.
Och inte lyckats med det. Men
nej, det är väldigt, väldigt, väldigt få.
Däremot så finns det ju, på kontinenten så är det ganska vanligt med äganderätt även i flerfamiljshus.
Ja, jag tror att det i till exempel så är jag med i en kondominium i Italien. Vi har lägenhet där. Och, där
just det, den som jag ska låna någon gång.
Ja, exakt. den har ju, där är det ju så att det är en äganderätt. Och vi betalar en väldigt liten, ja, vi äger vår lägenhet helt enkelt. Det finns ett lagfart på den lägenheten.
Men betyder det också att ni har 100% ansvar för allt underhåll och så vidare? Det för grejen med det kooperativa och bostadsrätten är att det finns en förening som egentligen har allt i ansvaret. Och inte du som individ. Men i äganderätten så får du som individ allt ansvar.
Nej, det finns ju en förening som har med styrelse.
Så egentligen så är det som en bostadsrättsförening ändå?
Ja. Ja, det kan man säga. Det är, alltså, det är ju... men det är det där med bostäder. Det är så här, fastigheter. De går ju inte att flytta.
Nej.
Så att fastighetsrätten i de olika länderna skiljer sig åt. För det finns ingen behov av att standardisera den eftersom man inte kan flytta dem mellan länderna. Och det gör att om man går till Sverige, Norge och Danmark så ser det helt olika ut. Går man till England eller Tyskland eller Italien så ser det, eller Österrike eller vad det nu är, så ser det olika på de olika ställena.
Och det här är också ett väldigt starkt argument för fastighetsskatt.
Ja, det är ju
för staten alltså, om man stora, vill ha in skatt.
Det stora argumentet för fastighetsskatt som då är, det är ju det att det är väldigt lätt att ta reda på hur mycket mark du äger.
Ja.
Och den
och den försvinner inte.
Nej.
Du kan inte flytta på den.
Nej, du kan inte skicka den till Caymanöarna.
Nej, det är svårt. Mm. Ja, förlåt om jag avbröt dig. Vart var vi? Äganderätter?
Ja.
De här tre olika... Ja.
Så. Och då, jo, och då kan man säga att vi har haft en bostadsmarknad där jag har ett litet diagram jag har gjort här som visar förändring av antal bostäder för upplåtelseform 2001-2022. Och då ser man att mellan 2001 och 2006 så minskade antalet hyresrätter i Stockholm.
Mm.
Likadant, sen 2006 så var det noll och sen så minskade de igen fram till 2011.
Och det som är effekten är att de inbildas då? Så att vi,
ja, man kan se en liten kurva här som ni inte kan se, men den, är liksom som en, den har en spegelbild i antalet nya bostadsrätter.
När vi skaffar sociala medier ordentligt så lägger vi upp allt det där.
Ja, precis. Om ni gillar diagram så...
Vem gör inte det?
Ja. Så att intressant är att om man jämför Stockholm för några år sedan i alla fall. Man jämför, vi har blivit väldigt många fler i Stockholm sen början av 90-talet. Men antal hyresrätter har blivit färre.
Mm.
Så att en väldigt stor del av det som har tillkommit är bostadsrätter.
Mm.
Och, men det som är intressant också då är att det finns ju liksom ett slut på den där utvecklingen. Därför att till slut så kommer Stefan Ingves eller Erik Thedéen och säger så här, nej, nu kan ni inte låna mer.
Mm.
Och det har ju inträffat. Det vet vi ju. Vi har inte nollränta längre och man får inte låna på samma sätt. Och man införde amorteringskrav och vad nu heter, man får inte låna hela 100% av bostadens värde och så vidare.
Just det.
Och så att när det inträffar då att man kan, hushållen inte längre kan ta ännu mer bostadslån på samma sätt, då funkar ju inte bostadsrättsmarknaden längre på det sätt det har gjort sedan början av 90-talet. Utan då kan man se då i Stockholm på 20-talet så har det byggts fler hyresrätter än bostadsrätter.
Mm.
Jag tror 2021 tror jag det byggts dubbelt så många hyresrätter som bostadsrätter. Därför att på marknaden så är det ju så att om det inte finns köpare så vill man inte tillverka den här varan, nämligen bostadsrätter. Och eftersom det är färre som kan köpa bostadsrätter så är efterfrågan mindre och utbudet kommer ju att minska också.
Mm. Och då kanske vi kommer lite nu äntligen efter snart, vad är det? Ja, 50 minuter till pudelns kärna här. Ska vi ha en marknad överhuvudtaget när den uppenbarligen inte klarar att leverera?
Jag tror så här, det står ju i regeringsformen som är vår grundlag i Sverige, så står det att det allmänna ska trygga den enskildes rätt till bostad eller någonting sånt. Och om man ska göra det, då måste det allmänna göra det. Marknaden kan inte trygga rätten till bostad.
Mm.
Och då är då min åsikt, som min inställning är så här: låt alla ska få bygga.
Mm.
En anledning till att det är så bostadsbrist är ju att det är väldigt svårt att få bygga bostäder. Om alla fick bygga om villor, radhus kan ju enskilda hushåll göra. Det finns en massa byggherrar som vill bygga både bostadsrätter och hyresrätter. Då ska de få göra det, för vi behöver bostäder.
Mm.
Men
fast de vill ju inte. Så fort marknaden sviker dem så försvinner de ju, som vi ser nu.
Ja, precis.
Så vi måste ju då ha en stat eller annan sån entitet.
Nej, man behöver ett sånt,
tryggar upp
man behöver byggherrar som du. Som,
en
som,
allmännytta, absolut.
En allmännytta. Ja. Och det är ju så allmännyttan ska funka. Allmännyttan ska vara liksom, den booster man sätter in i bostadsbyggandet när marknaden sviker.
För jag kan ändå säga som så här... det kan såklart vara propaganda i någon mening när jag säger vi ska inte ha bostäder på en marknad alls. Men så här, jag är egentligen nöjd, och det har jag lite nämnt tidigare, nej, men om alla som behöver en bostad, som vill ha en bostad, också får den, alltså inom rimlig tid, jag tror jag någon gång har sagt inom ett halvår, då är jag nöjd.
Mm.
Och då skiter jag egentligen i hur man har uppnått det. Ja, olagliga medel. Ja, det finns såklart. Men poängen
som,
är
som...
om det då finns privata byggare eller vad det är. Jag bryr mig inte. Därför att vi har uppnått målet om att alla har någonstans att bo och inom rimlig tid. Och då är jag nöjd.
Som de säger i Kina. Det spelar ingen roll om katten är vit eller grå, bara den fångar möss.
Exakt. Mm. Så att jag egentligen, det är inte så här att jag kategoriskt bara är emot att någon gör vinst på bostad. Men det är uppenbart för mig att så som systemet är upplagt nu så kommer vi för alltid få leva med bostadsbrist. Och det ser vi ju nu. För mig är det helt förbryllande hur man ens kan resonera så här när man ser i media och byggbranschen så här, bara, nej, vi kan inte bygga någonting. Och då inte kan bygga någonting. Det är klart ni skulle kunna, men ni vill inte. Därför ni kan inte göra vinst längre.
Så är det.
Och det är inte så att bostadsbristen har försvunnit.
Nej, verkligen inte.
Så att, och då vet vi det också, eftersom du behöver ha den här punkten där du gör den här vinsten. Och framförallt privata fastighetsägare och så vill ju också vinstmaximera utav naturliga skäl. Och det såg vi, var det 2017 pratade om, nu är väl ett sånt år när vi liksom såg att då droppade det också.
Ja, det var ett väldigt intressant år att vara med, för att då var det ju 2014 efter,
var det så det var?
Vid valet så här i Stockholm så var båda blocken försökte bjuda över varandra i hur mycket bostäder de skulle bygga när om de vann valet. Och de rödgröna vann och i Stockholm och så i andra kommuner så var det andra allianser som tog makten och började planera för mer bostäder. Och det gjorde då 3 år senare så kom de där bostäderna ut på marknaden.
Mm.
Och som en marknad fungerar...
Det här det kommer in med att vänstern förstår.
Ja, och jag kan säga att jag blev faktiskt helt jävla häpen över att det verkligen är så att de som agerar på marknaden inte fattar hur den funkar. Och det är också det som är marknadens styrka. För att spela spelet behöver man inte kunna reglerna.
Nej.
Man börjar agera bara på om man kan tjäna pengar eller inte. Så att det var ganska kul. När det var en sorts tragikomiskt att höra de olika...
Men är det inte lite mänskligt också? Eftersom vi har, som människor har vi otroligt svårt att greppa långt in i framtiden.
Ja.
Och 3 år är ju en sån period som är svår. Alltså, rent teoretiskt så skulle man säkert, men får vi ut allt det här på marknaden här framme så borde det få effekten att utbudet blir högt och så bla bla bla.
Men det är också
det inte så, för att det är också så att du hade ju säkert byggare som inte upptäckte att det inte gick att bygga samtidigt, även om de var mycket färre.
Alltså, så här
som
var
ändå
det,
kunde bygga. Liksom.
Jag kan säga, där kan jag besked för jag var med. De märkte det när det inte blev sålt.
Ja.
De la ut saker och ting på marknaden till ett pris de hade räknat ut. Och så var det så här, vad fan, det är ju ingen som köper.
Men det såldes ju fortfarande saker även då.
Försäljningen gick ner kraftigt.
Men det var ändå några som ändå lyckades
sälja. Några lyckades göra, men det man pratar om då i sådana här, men det är ju utbud och efterfrågan.
Precis.
Så att utbudet, man kan säga att utbudet ökade snabbare än efterfrågan. Och då sjunker priset.
Ja.
Och det tror jag, om man har gått första terminen på gymnasiet på ekonomisk...
Jag tror inte ens
det
räcker med ett samhällsprogram.
Ja. Men ja. Och det här kom då som en... Men just den lilla regeln, grundläggande regeln, kom som en kalldusch för de som agerar för marknadens aktörer.
Mm.
Och som du säger, marknaden, det som är marknadsstyrka också, att det är någonting djupt mänskligt i sättet som marknaden fungerar på. Och man behöver inte, aktörerna behöver inte veta vad de håller på med.
Nej.
Det är det som är styrkan. Och så kan man säga att sen dess då, 2017, och framförallt då sen den här nollräntan blev en 4% i ränta förra året, så har vi ju en helt ny bostadsmarknad. Så det är en väldigt intressant och lite inte helt okomplicerad situation. Vi befinner oss i, du som byggherre och jag som arkitekt.
Mm. Men jag vill bara bygga hyresrätter och det tror jag ska funka bra ändå.
Alltså, hyresrätter, man kan säga att bostadsrätter är en väldigt, liksom, som affär är ju ganska enkel.
Mm.
Det är så här, du tar fram en, du skaffar dig mark, du tar fram ett säljmaterial som du kan visa kunderna och sen så lägger du ut det på marknaden och när du har sålt 60% eller 70% så mycket som banken kräver, då får du låna pengar för att bygga huset.
Mm.
Sen säljer du det och då kan du liksom räkna hem det där. Ja, men det kostade så här mycket, jag fick in så här mycket. Det är som att tillverka
en bil.
Ja, fast bilar är ju flyttbara och
ja, du tänkte så. Men det är att du gör vinst direkt.
Mm. Exakt.
Så fort du gjort försäljningen så har du också gjort en vinst.
Ja, eller förlust. Om det gick åt skogen så
det kan du ha gjort.
Gick det back.
Ja.
Men hyresrätter är ju en annan affär. Där är det ju, grund och botten är det ju så att du investerar ett kapital i ett hus som ska ge en avkastning.
Ja.
Under många år framöver.
Ja, det är mycket smartare att vara en långsiktig förvaltare om du ska hålla på med hyresrätter än att försöka göra snabba klipp. Så är det ju.
Precis.
Men i en instabil marknad så blir det ju mer rimligt att bygga hyresrätter eftersom det som så att säga hyresgästföreningen säljer, om vi uttrycker oss så, är stabilitet. Oavsett konjunktur.
En lite intressant detalj där är det att om du har en hyreskåk där du har förhandlade hyror, då är den värd mer än om kåken bredvid som är likadan som inte har förhandlade hyror. Så att de förhandlade hyrorna höjer värdet på fastigheterna och
låtsasvärdet.
Ja, det, så kan man säga. Men,
nej, det är jag som gillar att säga så, för jag tycker bara att det är bara realiserade värden som är riktiga värden.
Ja, jag tror att vi kan ju rekommendera Stig Westerdals bok Det självspelande pianot som handlar om dokumentpress, kan ju köpas på nätet, som handlar om det bedrägliga fokuset på värden som har dominerat tänkandet inom fastighetsbranschen under många år.
Men jag tänker att vi ska försöka runda av nu utav flera olika anledningar, bland annat att jag ska ha ett möte.
Mm. Och vi har pratat tillräckligt länge.
Ja, en timme har vi pratat. Men jag vill ändå säga, vi gick lite in i det här typ att du vurmar en marknad. Jag erkände, jag bryr mig egentligen inte så länge alla har en bostad i någon mening.
Nej.
Så skiter jag egentligen i hur det är löst.
Ja.
Så jag kan tänka mig att ha fastighetsägare.
Du som Deng Xiaoping.
Ja, precis. Det är alltid bra att jämföra sig med Kina. Men vi är ju inte där nu. Utan nu sitter vi ju i ett, som jag tror du är överens om, trasigt system.
Ja.
Och jag tror att du är överens om att det offentliga i någon mening måste ta mer ansvar för att lösa situationen.
Ja, man kan säga så här. En sak är tydlig. Det finns en lag som heter bostadsförsörjningslagen, tror jag. Där står det, kommunerna är ansvariga för bostadsförsörjningen.
Mm.
Och kommunerna har ju allmännyttiga bostadsföretag. De har planmonopolet. Mm. Det ska vi prata om nästa gång. Carl Gustav Hagander. Och de äger mycket mark. Mm. Så att problemet i Sverige är inte att systemet inte fungerar. Det fungerar nämligen i Växjö och Umeå och Uppsala och Lund och de städer där man har där kommunen har en kommun är större än sin bostadsmarknad. Mm. Om det är Uppsala, det är en massa landsbygd runt omkring och så har du mitt där så är det universitet och studenter och grejer. Mm. Men den bostadsmarknaden är helt och hållet inom kommunens gränser. Mm. I storstäderna, så i Stockholm och Göteborg och Malmö.
Hur var det nu? 26,
26 kommuner
i Stockholm, 14 i Göteborg.
12 i Malmö.
Ja.
Där agerar kommunerna, där agerar inte alla kommuner för att uppfylla de här reglerna i bostadsförsörjningslagen.
Danderyd.
Danderyd. Lidingö.
Nej, Askim är inte en egen kommun.
Ja. De gör inte det. Nej. De tänker så här, ja, men varför ska vi bygga här i vår kommun? De kan ju bo i kommunen bredvid, det är ju samma bostadsmarknad.
Mm.
Så att kommunerna i storstäderna agerar som aktörer på en marknad som försöker maximera sina egna intressen vad gäller skatteintäkter och befolkningens inkomster och så vidare. Och det är därför som det är, och då ska jag säga så här, i Sverige så fungerar det system vi har väldigt bra.
Mm.
Men det funkar inte i storstäderna där flera kommuner ska gemensamt ha ansvar för bostadsförsörjningen. För delat ansvar är inget ansvar.
Mm. Men vi kanske får ha ett helt eget avsnitt också där vi då pratar kanske lösningar.
Precis, nu pratade vi om hur det är.
Exakt, och att det inte funkar och att vi ser och förklarat orsakerna till varför det inte funkar.
Ja.
Vi kanske gör en part 2 lite längre fram där vi också vad du och jag menar löser problemen.
Ja, vi ska ju lösa problemen i den här podden.
Ja, ja, ja.
Annars är det ju...
Vad ska vi annars göra?
Exakt så.
Men det hinner vi inte med nu.
Nej.
Men det här, så det här blir... Nu har vi liksom problemformulerat.
En cliffhanger.
Ja, så gör vi. Mm. Så, men nästa gång, vad händer då?
Nästa gång så kommer Carl Gustav Hagander som kan allt om plan- och bygglagen. Han har faktiskt skrivit boken. Jag har den här i bokhyllan. Inte själva plan- och bygglagen, men hur den fungerar.
Jag som trodde han hade skrivit plan- och bygglagen. Det var roligt.
Nej, men, det han inte vet om plan- och bygglagen är det ingen annan heller som vet.
Så nästa gång så är det helt enkelt plan- och bygglagen som vi ska gå på djupet på.
Precis.
Härligt.
Vad är planmonopolet för något?
Ja, vad ska vi med det till?
Ja,
ja, det är bra. Vi hörs nästa gång. Ja. Ha det gött.
Hej.
Produceras av Reostat Media i samarbete med Andersson Arvidsson Arkitekter.